Här kommer nu ett sensommarprat med och av Lotta Fång.
Maken, skulle du inte ringa upp Försäkringskassan? Jo, det har jag just gjort. Men det lät ju som ett riktigt civiliserat samtal.
Jag har aldrig mått så görbra som idag. Jag är sjukskriven. Jag tyckte det att när ändå Kjellinga åkte hälsa på sina systrar kunde jag ta 7 dagar på sjukkassans bekostnad. 36 kronor om dagen, jag kör med ruggen. Jag har en faktura på balanskotan. Förra året tog jag 10 dagar. Då hade jag en TT-sjukdom, jag kommer inte ihåg vad det var. Man ska variera sig lite så att de förstår att man bluffar. Bronchitis! Nästa år ska jag ta en hel månad och ska köra med valpsjuka. Visst, jag har ju glömt bort och ringa upp sjukkassa och anmäla att jag är dålig. Jag blir så glömsk när jag inte är hemma. Så det är ju viktiga saker. Jag får ju se till att den verkligen gör sina medborgerliga plikter.
Detta är sjukkassans automatiska telefonsvarare. Ja. Var god uppgiv namn, ålder, adress, sjukdom och arbetsgivare. Ni kan börja nu.
Ja, det här är Johan Findus Karlsson. Ja, Findus, det har jag efter morfar. Han var lite inkokt i huvudet. Så var det födelsedagen. Jag är 1 månad och 4 dagar äldre än Tilda. Ja, men hon är inte hemma nu. Kan vi inte vänta med beskedet? Hon kommer tillbaka. Va? Sitter hon kvar, eller? Hallå? Ja, ni har bråttom, va? Får man ringa upp igen då? Ska man gissa på att trissa här? Det här vevehjulet skulle jag vilja ha reda på vem som har uppfunnit det här. Det är ju inte klokt. Det sliter ju ut näglarna på det. Sådär.
Detta är vägförvaltningen i Skultorp. Den som har handnumret.
Det här var komikern och skådespelaren Sten-Åke Cederhök i Salig åminnelse. Ni minns honom kanske bäst som Hebbe i duon Abbe och Hebbe med Thomas von Brömsen. Men det här är en annan karaktär, och i den här karaktären försöker sig Cederhök på att utnyttja sjukkassan, som det hette förr i tiden. Det gör han utifrån diverse olika hittapådiagnoser, och det går väl sist och där. Själv är jag sjukskriven på heltid i 3 månader på grund av en ledplastikoperation. Ingen hittapådiagnos där inte, och hade just fått bekräftelse på att sjukersättningen heltid är beviljad för 3 månader. Jag heter Lotta Fång och är präst i Bollmoradalens kyrka, Svenska kyrkan Tyresö. Och det här är mitt sensommarprat. Många är vi som fått nya knän och höfter genom proffsig ledplastik i vårt välfärdsland. För ett välfärdsland är Sverige fortfarande globalt sett, även om de flesta av oss inser att landet är på dekis. Reservdelsåldern, sa min 18 år äldre väninna, hon med ny höft, bland annat. Vi lever i reservdelsåldern, fortsatte hon. Vi går att fixa till. Och så log hon och glittrade med de där stora blåa ögonen när vi vandrade längs havet tidigt om morgonen i maj. Well, jag tycker nog att det är minst 10 år för tidigt för den åldern, muttrar jag. Och ett mörkt stråk tornade upp sig vid horisonten och la sig också över min rådjursblick och mitt sinne. Va? Tjoade hon. För hörapparaten är lynnig när vinden viner till.
Jag står och så ska hat och avund smälta, så ska hat och avund smälta, så ska hat och avund smälta.
Nåja, vi känner alla någon som fått ett nytt knä, eller en ny höft, eller två nya knän, eller både nya knän och höfter, och överlevt. Men det man själv inte har genomlevt har man bara föreställningar om. Ett nytt knä, kanske som ett nytt hjul på cykeln. Man lämnar in cykeln på verkstaden och hämtar ut den nästa dag, som ny. Och så rullar man iväg i soluppgången mot nya äventyr. Inte då. Jag rullades in på mitt sjukrum med kanyl både i handryggen och i armväcket och droppställningar av olika slag. Den första stora faran var tydligen att det skulle uppstå en infektion i det nyopererade knät. Under ett dygn fick jag 3 doser med intravenöst penicillin. Den andra stora faran var att jag skulle få en blodpropp. Det finns det också medicin för. Och mot smärtan finns det morfin. Grundmedicineringen per dygn de första 2 veckorna var 8 Alvedon, 4 långtidsverkande morfintabletter, upp till 6 korttidsverkande morfintabletter, ytterligare en smärtstillande och antiinflammatorisk tablett, en blodförtunnande dito och så tabletter mot muntorrhet, förstoppning och gud vet vad. Jag sov mest, eller sov och sov. Snarare befann jag mig i någon sorts halvdvala. På natten kunde jag vakna 3 gånger på 7 minuter. Jag stirrade på väggklockan. Den stirrade tillbaka. Och jag var övertygad om att den skämtade med mig. Och så grät jag över livet tills jag återdåsade bort. Morfin är inte precis något uppåt tjack. Ortopedkirurgen var mycket nöjd vid utskrivningen ett dygn efter operation. Jag var mycket nöjd med ortopedkirurgen. En nästan 2 meter lång man med halvlångt lockigt hår och vilsamma ögon och händer stora som dasslock, men vilka visat sig ha fantastisk begåvning för broderi. Till och med den barska sjuksköterskan berömde 3 veckor senare läkarens dygn vid sårkontrollen. Du har genomgått en stor operation, sa doktorn. Har jag, tänkte jag uppriktigt förvånat. Jag hade just frågat honom om det var okej att jag tog en dusch innan hemfärd. Han avrådde. Jag vet inte hur dum man kan bli. Jag visste ju att de sågat av mitt lårben och skenben och lyft ut knäleden. Att de under tiden fört knäskålen, ledband, muskler och annat åt sidan. Att det hade lagt in en i storlek identisk protes av min knäled i rostfritt stål med legering av titan. En protes formad som 2 knytnävar med gånglås av plast istället för brosk emellan. Att ha cementerat fast protesen genom att föra in 2 metallstavar i lårbenets respektive skenbenets benpipor. Att de sytt ihop mitt knä med prydliga stygn på hudens undersida. Stygn vilka kroppen själv skulle ta hand om. Och så slutligen limmat ihop sårkanterna på ovansidan. Och nu hade jag bara ett vitt, nätliknande, rektangulärt, skavsårsliknande plåster över operationssnittet som visst var sytt med 21 stygn. Eller var 25? Jag övergav tanken på dusch.
Thank you.
Efter att ha fått lugnande, ryggmärgsbedövning och blivit sövd med narkos och opererats i 2 timmar var jag nu vaken och tillbaka på mitt rum. Efter ytterligare 2 timmar reste jag mig på anmodan upp ur sängen och stod på darriga ben i en gåstol. 3 sjuksköterskor omringade mig utifall jag skulle tappa balansen. Det gjorde jag inte. Istället gick jag 7 meter in på toaletten och kissade. Jag kissade tammetusan guld. Sen tog jag mig tillbaka till sängen. Fick frågan om jag ville försöka äta lite. Jag tvekade. Men promenaden in på toa hade ju gått bra. Fick in en ost- och skinkpaj. Tog en tugga och spydde kaskader. Narkos är inte att leka med.
Skydda Gud min barna själ. Från allt ont och gör mig väl. Undan frestelse. Låt mig trygg hos dig få vara medan dagens timmar går och när natten faller på. Alla gamla tag i hand.
Sedan dess har det gått 2 månader. Såret är läkt och jag kan gå utan kryckor. Jag kan till och med gå några trappsteg upp och några trappsteg ned. Göra 10 tåhävningar, 10 benböj, stå i yogaposition trädet i 45 sekunder och cykla på motionscykel i 5 minuters intervaller. Det luriga är att jag vet först mot kvällen om jag gått och tränat lagom. Det är nämligen väldigt lätt att överanstränga sig. Eller att ha glömt bort sig eller tvingats till att sitta still för länge med benet i samma position, vilket rubbat blodcirkulationen. Kvittot på detta är att benet blir tjockt som en stock och känns som en fläskkorv med för trångt skinn. Och då är det åter stillasittande, högläge, smärtstillande och isterapi som är svaret. Isterapin innebär att mintblåa rektangulära påsar med någon sorts geléliknande innehåll läggs i frysen för att sedan appliceras på knäleden. Men när inte heller det hjälper mot värk och obehag blir mitt svar att lägga påsen med isterapi på huvudet, önska mig en whisky och släcka lampan. För nätterna är värst. Jag vaknar ömsam av smärta, krypningar eller domningar i tår och knät kokar när jag lägger handen på det. Den unga fysioterapeuten i 35-årsåldern försökte uppmuntra mig. Tänk så här. Vid en ledplastik av det här slaget är det med sömnen som att ha ett spädbarn med kolik. Nu handlar det bara om att du och bebisen ska överleva. Allt annat får vänta. Min hjärna gick på högvarv för att försöka ta in vad fysioterapeuten sa. Jag bara, okej. Men jag tror inte riktigt att det är jämförbart. Menar du att det skulle vara samma hormonpåslag när man är snart 60 år och har fått ett knä amputerat som när man är 30 år och har fött barn? Det här är nog mer som tortyrmetoderna i Guantanamo-fängelset. Fysioterapeuten såg helt oförstående ut. Jag förtydligade dystert. Alla vet väl att man till slut blir galen av att bli väckt så fort man somnat in. Nu efter 2 månader förstår jag att jag troligen skulle ha överlevt även Ljubljanka. Fysioterapeuten såg ännu mer villrådig ut. Hon kände visst inte till tortyrens labyrinter i USA och Ryssland.
So long, and how can you forget your dance, when that dance is all you ever had? It must be true. Oh my, it's all a part of you.
Jag har periodvis arbetat som sjukhuspräst och konstaterat att de existentiella frågorna aldrig har varit av större intresse hos personalen på ortopedavdelningarna. Inställningen är att här lagar vi i övrigt friska människor så att de så fort som möjligt kan återgå till sina vardagsrutiner och leva på. Men för mig blev den här knäledsoperationen en existentiell kris. Bland det första jag frågade efter var vad vart mitt knä som tjänat mig snart 60 år tagit vägen. Svaret var att det hamnat med annat biologiskt avfall. Biologiskt avfall. Mitt knä som en gång var riktigt snyggt enligt tonårskillarna på handbollsläktaren. Mitt barnaknä som fått skrubbsår tvättade och omplåstrade efter lek och vilda framfarter på asfalterade gator i Märsta. Mitt knä som burit mig och mina egna och andras barn, hemma och på förskolorna där jag arbetat. Mitt knä som möjliggjort knäfall vid altaret och inför andra heligheter så många gånger. Borde inte mitt knä fått någon sorts rituell hedersbetygelse? Så hallå alla representanter i kyrkomötet, om någon av er lyssnar. Varför finns det inte en vacker plats med rosenbuskar, nävor, nejlikrot och kanske små ormbunkar på kyrkogården för kroppsdelar som tjänat ut? Kan inte någon omedelbart skriva en motion om detta viktiga? Så. Utanför, och mitt hjärta darrar när
börjar det att filma. Och jag ser min fågel svinga sig mot skyn. Och sina brev
Självklart är en existentiell kris mer djuplodande än en avlägsnad knäled. Och eftersom jag var natt är vaken i varje timman så vet jag att livets skalpell kan skära djupt i rannsakningens tjänst och förgänglighetens medvetenhet. Vad har jag använt min tid på jorden till? Vad är verkligen omistligt i detta mitt enda jordeliv? Är det ens möjligt att börja om på nytt när allt det gamla invanda är så djupt rotat? För mig är den här rehabiliteringsperioden också en tid av omorientering. För allt är faktiskt förändrat, även om det bara är med en knäledsförskjutning och det är bara jag som kan finna mitt lot i min förändring. Och jag vill att den förändringen ska vara lotad i ljus. I hela 5 veckor var rehabiliteringen förlagd till mitt lilla kalkstenstorp på nordöstra Gotland. Inte långt från stugan ligger en av de medeltida kyrkorna. Var morgon 7 ringer de gamla kyrkklockorna in dagen. Eftersom det råder vattenbrist på ön så halter jag ut i det daggvåta gräset för att kissa bakom en jasminbuske istället för att använda vattentoaletten. En liten medborgerlig insats i en tid av stor vattenbrist. Krass tänker jag att nu har jag återsparat in några liter av det kommunala dricksvattnet till den stora cementfabriken några kilometer bort. Någon stund senare sitter jag skönt tillbakalutad på en träbänk och vilar ryggen mot kalkstenstorpets svala vägg. Jag tuggar på en skiva gotlandslimpa med smör och engelsk marmelad, smuttar på skållhett kaffe och ser ut över min fruktträdgård. Ett hospis för gamla uttjänta äppel, päron och plommonträd. De knotiga träden är fyllda av ihåligheter med liv. Lavar, svampar, insekter och fåglar älskar de knotiga gamla träden som vridit sig av sol och vind. Träden blommar fortfarande rikligt om våren men ger dåligt med ätbar frukt. I år är dessutom ett synnerligen dåligt äppelår på ön. Min blick vandrar vidare till husknuten. Vid knuten klänger luktärtor i spaljé och en citronfjäril slår sig ned för att dela frukoststunden med mig. Min blick fastnar. Fjärilen är enastående vacker varelse. En varelse och inte en människa. Någon som bara är. Som inte kan något annat än bara vara. Och det slår mig att det var också vi människor en gång. Som foster och nyfödda. Sedan blev vi medvetna människor. En fluga dimper ner i kaffekoppen och krålar allt den kan. Jag fiskar upp flugan med kaffeskeden och slänger iväg den på de mossbelupna kalkstenarna som täcker marken på den lilla uteplatsen. Jag orkar ändå inte loda djupare i tanken, så jag bestämmer mig för att vila min inre röst och lyssna till fåglarna istället. Och det svåraste, att försöka att bara vara i det som är.
Ni har hört Lotta Fångs sensommarprat här på Tyresö radion. Ni har också hört Sten-Åke Cederhök med Sjukkassan. Jag står upp en morgon med Åkervinda. Vatten av och med Kristin West, Erik Rydvall. Kraja, Skydda Gud min barnasjäl. Liz Wright, Salt. Mio min Mio med Gemini. Och slutligen Kyrklockor på Gotland och En bofink fick avsluta Lottas program. Och jag som är producent, jag heter Katarina Johansson Nyman.